Välkomna tillbaka till Inte en singel, din favoritmusikpodcast. Punkt. Så är det bara. Jag sitter här och heter Henrik Andersson tillsammans med min evige bisittare Anders Hesselbom.
God dag Henrik, jättekul att vara tillbaks.
Ja, avsnitt 32 är vi på just nu. Mm. Och det här är en skiva som du har valt. Mm. Det här är ju en sån här typisk skiva i en typisk musikstil som inte ingår liksom i min musiksmak, kan man väl säga.
Ganska lång skiva ska jag säga. Vi lyssnade förra veckan på Revenge av Eurythmics från 1986 och vi konstaterade att den produktionstekniskt var ganska avancerad. Vi fortsätter lite gärna på det temat, men den här gången är ett hårdrocksalbum, Hysteria av Def Leppard från 1987, så ett år senare.
Den här skivan är ju över 60 minuter lång.
Ja, jag förstår inte riktigt hur de gjorde på LP-versionen, för jag har lyssnat på CD-versionen, men vi har ju en markering för vad som ligger på A och B-sidan på LP-versionen. Det kan ju vara så att de har klämt in väldigt mycket på LP, jag vet faktiskt inte. Men nej. Den här är ju speciell på grund av att den här skivan var ju den som gjorde Def Leppard till ett av världens mest framgångsrika band, och åtminstone kvalificerade in på topp 100-listan.
Ja, absolut. Det här är ju, alltså det här varit ju, alla visste ju vilka Def Leppard var under den här tiden som den här skivan kom ut, och alla, man såg skivomslaget överallt.
Och då hade de ju släppt en skiva som var väldigt populär bland hårdrockare som hette Pyromania några år innan. De hade väldigt hög respekt bland hårdrockare. Men här lyckades de dels till ganska stor del behålla sin hårdrockspublik, men också appellera till vanliga radiolyssnare. Så det vi kommer att höra här är att det är återigen en ganska teknisk produktion. Den är inte så hårdrockig i soundet, utan den går lite gärna, vad ska man säga, första steget mot det som jag idag brukar kalla för Melodifestivals hårdrock. Typ Ghost och sånt, som är väldigt snällt, men de kallar sig själva för hårdrock. Det här är naturligtvis inte så dåligt som Ghost, självklart inte. Men det här är första liksom tendensen åt det hållet. Och skivan sålde bra, så det är ju en makalös mängd med singlar på den här skivan. Och hela, alltså det är 12 spår.
Singlar.
Ja, 7 singlar på 12 spår, så det innebär att hela A-sidan är singlar. Och sen så är det ytterligare en singel på B-sidan.
Precis, 12 spår, 6 på varje sida. Och alla låtar på A-sidan är singlar, en låt på B-sidan är en singel. Och jag måste säga att jag kände inte till alla 7 singlarna på den här, men ett par av dem är ju liksom förstås jättehit. Så jag kände igen några fler också. Lite beroende på att min syster var ju liksom lite mer inne på den här typen av grejer. Hon lyssnade på Def Leppard, hon lyssnade på Bon Jovi. Ja. Sådana grejer. För övrigt, Bon Jovis tidiga album faller även mig i smaken. Ja. Betydligt bättre än Slippery When Wet och liksom deras, när de gick in i pop, kom in liksom i den radiopop-rock-genren som Def Leppard gör här.
Men det är intressant att du nämner det, för jag kan ju tycka att det här var ju det sista som jag tyckte var okej med Def Leppard, trots publikfrieriet. Sen blev det väldigt mycket alltså designat för MTV. Let's Get Rocked och det här som egentligen är ganska dåligt. Bon Jovi samma sak, att jag har överseende med Slippery When Wet, men sen när det blev Max Martin producerat och sådär, då vände jag dem ryggen, kan jag säga.
Vi ska i alla fall dra igång och lyssna på låtarna, för att som sagt var, det är 12 hela låtar, men många av låtarna är väldigt långa. De måste ha blivit nerklippta för singelvarianten, så att säga. Vi kommer nästa spår 2 till exempel, där drar man ju ut på det så mycket så att man kör en bit baklänges bara för att få in tid. Men första spåret på A-sidan heter Women och var singel nummer 2 och låter så här. Alltså det här är ju inte en singel. Det är ju inte det.
Jag tänkte säga precis tvärtom. Jag tänkte säga att jag förstår att släpper man ifrån sig sånt här så blir man populära bland kidsen. Vi går isär direkt.
Det här är bra. Ja, men det är lite headbanga och det är lite sådär.
Ja.
Och jag måste också påpeka det faktum att jag trodde inte att de här var britter, men det är de ju.
Ja, ja. Kompisar med Queen.
Ja, men sången låter väldigt... han har ju ett specifikt lite uttal och lite swing på grejer som han gör så. Men jag tycker det låter väldigt amerikanskt i allmänhet. Så.
Ja,
men det finns ju en stor, det finns ju en stor hårdrockstradition i England, så det är inte konstigt, ska vi säga. Men det här är för mig... lite albumspår bara. Den har inte så jädra mycket att komma med, tycker jag. Och det kommer ju tyvärr bli mitt omdöme om många av de här låtarna.
Ja, jag kan ju säga så här att jag känner inte att den talar till just mig. Men jag känner att den talar till en stor publik. Så jag tycker ju att det här är solklart singelval, ska jag säga.
Okej. Okay. Mm. Spår 2 heter Rocket och det var singel nummer 7. Alltså, då, nu är vi inne på den sista mjölkningen av den här skivan. Samtidigt så är det här en låt som jag har hört mycket. Det är ju intressant. Eller, vad har du en känsla för att den här har gått på radion och sådär?
Nej, inte nu längre, om jag ska vara helt ärlig. Men det kan ju bero på vad man lyssnar på. Jag är ju lite mera inne på Star FM och du är lite mera inne på P4 här för mig, va?
P4 Plus, det är bra grejer.
Ja, okay.
Fast då är det mer att du vet, det är väldigt mycket 70-tal.
Ja.
Sådär. Men, så här låter det i alla fall Rocket.
Ja, alltså de gör samma sak. Och jag tror att det kommer vara ganska genomgående för den här skivan, att de har hittat sin grej.
Mm.
Det ska vara lite mer modernt och lite mer rytmer och sådana saker. Jag kan väl gå med på att det här är den svagaste singeln, kanske, jag vet inte. Men som sagt, jag tyckte ju Woman, eller Women var klockren singelval. Här kanske okej, okay, men jag förstår vad de gör. De vill ju ha skrikande ungdomar och hockeykörer som hoppar i publiken, självklart.
Det finns ju en väldigt tydlig mall för Def Leppard här. Du har sångaren är ju omedelbart igenkänningsbar, ja. Och sen har du en refräng där det är liksom where they, whoa, så här. Och det är där de håller sig till.
Men sen hade de ju det intressanta greppet här att de har en sån här sample mashing i mitten där. Du sa att det var baklänges grejer. Japp, det är baklänges grejer och det är allt möjligt. Varför på en singel? Ingen.
Och varför håller det på så länge? Låten är 6:37. Det finns liksom ingen anledning. Det är svagare än Women, det är det. Men vi går på spår 3 som var singel nummer 1, en låt som jag förmodar att alla har hört. Det är förstås Animal. Ja, en enorm kioskvältare kallar man det väl inte det nu. Det är, kioskvältare är böcker, va?
Det får gärna vara böcker eller filmer eller skivor. Men, eller singlar i det här fallet. Jag skulle ju säga att det är ju förmodligen Pour Some Sugar on Me som har överlevt längst på radio. Men den här är åtminstone inte helt bortglömd, skulle jag säga.
Nej.
Okej, låt.
Och bara 404.
Ja, lagom
kortaste
längd.
Låten på albumet. Spår 4 blev singel nummer 6. Också en stor hit. Love Bites. Här väntar man i alla fall till spår eller singel nummer 6 innan man släpper balladen eller powerballaden som det är då förstås.
Inga invändningar här. Det är inte riktigt min musikstil. Det är en solid låt. Jag tycker att skivan är... Alltså jag har väldigt stor respekt för ett band som släpper ifrån sig en sån här skiva. För jag tycker låtskrivandet... Det kommer vi att märka när vi kommer in mot slutet av skivan. Men vi har kanske varit inne på det lite grann. Att låtskrivandet flyter ihop lite grann. Att det ena... Mm. Det är more of same väldigt mycket. Men det är ändå väldigt bra gjort. Och likt Revenge of Eurythmics så är ju produktionen ganska speciell. Det här är ju ett år senare. Men det är en speciell produktion. Jag tror inte man har använt... Det kanske jag ska låta vara osagt tills vi har gått igenom alla spår. Men jag har för mig att man inte har någon trummaskin med på den här skivan.
Det vågar jag inte uttala mig om. Däremot så är det ju soundet är ju samma på alla låtarna. Ja. Det känns lite grann som en del såna här gamla punkband eller någonting som gick in och sen så mickade de allt, upp alltihopa så att och ställde in som de vill ha det. Så körde de alla låtarna på raken och sen så var det så de lät.
Och det tror jag
ligger precis. Det är mer arbete bakom den här skivan, men man hör, aha, det är Def Leppards hysteria.
Ja, men jag tror att det som är mer arbete är ju att man förmodligen har mera digitala effekter och digitala synflar och samples och sådär. Men jag tror att det måste ha gått till så att man gjorde ett sound och så la man ner alla spår. Ingen ändrar på några reglage för nu har vi soundet.
Exakt. Men singelval, absolut, definitivt. Mm. Det finns ju ingenting att säga om det, utan det här är ju en väldigt väl producerad, välskriven, välspelad powerballad från 1987 deluxe. Bara, det finns inget att säga. Spår 5, singel nummer 3, är också den där som du redan har nämnt, en stor hit, Pour Some Sugar on Me.
Ja, här tappar de ju mig. Jag förstår ju att det här har hitpotential. Men jag har så jäkla svårt för hårdrocksband som tror att de ska vara Run-DMC och så börjar de rappa. Och Def Leppard måste jag ha gjort analysen att kidsen älskar rap för Pour Some Sugar on Me blev ju en hit. Och så fortsatte de på det spåret på hela nästa skiva. Då skulle de rappa i varenda låt. Och kanske att det var så att Pour Some Sugar on Me blev en hit för att det var en liksom skrikkörsvänlig refräng och inte för att ni rappade.
Mm. Så kan det absolut vara. Pour Some Sugar on Me har ju en enorm allsångsstyrka. Och det, jag tror att det är det som är den viktigaste med den här låten. Sen är den ju i sig inte så jävla spännande musikaliskt sett.
Nej.
Men den har ju, det man hör att det är Def Leppard, du har allsången lika med hit liksom.
Jag hade gärna sett att de hade skrivit en annan vers. Det är lite sorgligt att det är den här låten som de kanske är mest förknippade med idag. Vilket är sorgligt för ett band som en gång i tiden var som fint brittiskt heavy metal band. Det är lite sorgligt. Men det är som det är. Marknaden styr.
Spår 6 och det sista på A-sidan blev singel nummer 5 och den heter Armageddon It. Det är en låt som jag har hört mycket av någon anledning, men jag har aldrig vetat vad den heter.
Nej, lite grann på den undre halvan av dem vi har hört. Vi hade ju väldigt olika uppfattningar om Women och Rocket, men den här placerar jag på den undre halvan av dem som blev singlar. Sen är ju, alltså jag vill ju säga det, att Pour Some Sugar on Me, jag godkänner den som singelval. Det är bara att nu har de liksom svikit sin ursprungspublik, tycker jag. Mm. Den här godkänner jag som singel trots att jag tycker att det är en svag komposition för att vara en av singlarna ifrån den här skivan.
Du tycker att den passar mer in i det som var tidigare Def Leppard?
Ja, men den har minst hitpotential, men låten är så pass bra så att okej, det är väl en singel då.
Mm. Ja, när vi sammanfattar alltihopa så kommer vi väl prata lite grann om singelordningen också här. Men jag vill också bara nämna lite snabbt att den här kom alltså som singel före Love Bites. Så det är väldigt svårt att förstå.
Ja, ja.
87 är liksom powerballadens topp.
Still Loving You med Scorpions liksom.
Ja. Vi flippade över till B-sidan på skivan och började lyssna på låtarna som inte blev singlar. Den första låten heter Gods of War. När man kommer in på de här låtarna som inte blev singlar så man inser hur mycket singlarna är likadana som de låtarna som inte blev singlar.
Det är en fascinerande enformighet i jättekonstnärliga valen man har gjort på de här skivan, och det kan bero på att man anser sig ha, med tanke på vilken variation det var på låtarna på till exempel Pyromania, som dessutom på det totala är en skiva som tilltalar en hårdrockspublik mycket mer än vad det här gör. Som jag sa, det här är ju första touchen av Melodifestivals hårdrock, men jag kan inte riktigt se hur det här är bara liksom ytterligare en låt på skivan, det är bara att den sticker inte ut så den får inte bli en singel, typ.
Det här är ett albumspår stöpt i Def Leppard-formen. Mm. Eller jag ska säga Def Leppard-hysteria-formen.
Ja, precis.
För att vara
mycket bra påpekande.
Specifik. Ja. Och tyvärr så det rullar vidare på B-sidan. Tvåan på B-sidan heter Don't Shoot Shotgun och den låter så här.
Ja, vad säger man? Och jag menar, då ska man komma ihåg att vi pratar ju om ett album som sålde i 20 miljoner exemplar. Hur många artister har åstadkommit det? De är ganska lätträknade, kan jag säga.
Mm. Ja, idag säljer du inte några miljoner album överhuvudtaget, för att alla streamar ju bara. Men det här är ju då... Okej, jag ska ge versen någonting, och det är att han åtminstone inte sjunger med sitt vanliga stuk.
Han låter
och
som en cowboysare.
Och så är det samma igen.
Ja, cowboysarösten ju.
Yeah. Så att... jag vill ge låten poäng för att den är lite annorlunda. Men det är inte bättre för det.
Nej, jag tycker snarare att det är sämre. Det är slätstruket. Och det är ju även så med den här låten att det är samma former. Så de hittar någonting roligt som gör att den sticker ut lite grann. Men det gör ju inte att kompositionen är intressant för den sakens skull.
Mm.
Och hade det varit så att den här skivan på 12 spår hade varit 5 spår destillerat ner till det, då hade jag kunnat säga jäklar vilka låtskrivare de är. Men nu är det så tydligt att okej, vi har hittat ett format, nu kör vi på formatet.
Och sen blev några av låtarna i det formatet bättre än de andra.
Ja.
Spår 3 på B-sidan heter Run Riot och blev inte en singel. Den obligatoriska låten som går lite snabbare än de andra.
Ja, och sen apropå att ha lite olika stil på sången. Det här var ju Mötley Crüe-låten på skivan.
Ja, men lite outlaw.
Ja.
Sådär, ja.
Men det är ju more of same. Jag tycker liksom, behöver inte säga så mycket om den här. Okej, okay,
det är sen när du väl kommer in i refrängen, då är det Def Leppard igen.
Ja, exakt.
Mm. Spår 4 däremot blev ju faktiskt en singel, och det var singel nummer 4. Det här är ju en av de låtarna som slog. Singlarna som blev större än de andra singlarna, håller på att säga.
Ja, titelspåret dessutom.
Titelspåret på skivan då, Hysteria. Och det är så kommersiellt.
Ja, den här sticker ju ut för att den låter lite annorlunda, det är lite lugnare tempo. Jag kan nog faktiskt tycka att det här är en av de bästa låtarna på skivan, men resonerar återigen precis tvärtom. För jag tänker att det här var kanske inte det mest självklara singelvalet, för den har lite mindre hitpotential, och så säger du åh så kommersiellt. Jag tänker precis tvärtom, att det här är kanske en av de starkaste låtarna, men inte en självklar singel.
Min tanke när jag säger kommersiellt är att den är väldigt radiotillvänd. Det finns inte så mycket av metalgitarrer. Istället så har du stålsträngsakustiskt. Och det är liksom kärlekssång och alltihopa. Men sen har du ju en stark refräng. Den här låten har en stark refräng. Och sen återigen, den är 6 minuter lång på albumet. Den kan inte vara 6 minuter som singel. Och det är på pågår för länge. Nej, jag, det pågår för länge.
Det var väl inte jätteovanligt. Alltså på den här tiden så var ju masteringen digital sedan länge faktiskt, sedan ett par år. Och det innebar att även om man spelade in allting analogt, när inspelningen var klar så digitaliserade man det in på en dator och så gjorde man masteringen där. Och det här kan ju liknas med när filmen blev digital, så filmar man ju fortfarande med film och sen scannar man bildrutorna för att få en möjlighet att göra digital mastering. Och den här lever ju i den här världen. Och i den världen är det ganska enkelt att klippa om musiken. Så på den här tiden så hade ju både Michael Jackson och flera andra så att, ja, men köpte du CD-versionen så fick du en lite längre version av den här låten och sådär. Så det är inte omöjligt att LP-versionen är nedklippt och att således också singlarna kan vara nedklippta. Att klippa ner en låt på den analoga tiden, det var ju någonting som man inte gärna gjorde, för det var ganska komplicerat. Men sen,
hör ibland på vissa låtar så kan man höra när man har gjort ett hårdklipp, man har förmodligen klippt fysiskt i ett band. Och det går, tajmingen på synken på tempot går lite off rätt som det, och man kan höra det där lilla pluppet som blir så. Och det var ju så man var tvungen att göra helt enkelt, men när det gällde digitalt då kunde det ju vara som helst för att släta över, nu behöver jag bryta från den här sektionen till den här sektionen, de låter inte likadant när den här slutar och när den här börjar, men jag kan ta en liten bit härifrån och härifrån och lägga ovanpå och crossfada lite, så funkar det.
Och förstör du rytmen så kan du göra undo om det var så att du klippte bort lite för lite, så kan du bara klippa en gång till. Och det var till och med så att man märkte faktiskt CD-skivorna på den här tiden, där det stod AAD på såna här. Och det innebär analogt media, analog inspelning med digital mastering. Då har man alltså lagt in, alltså läst in magnetbandet in i PC:n och sen så har man masterat det därifrån då.
Ja, precis. Bra låt, bra singel. Hysteria var det vi pratade om för övrigt.
Ja, jag gillar den. Jag gillar den skarpt. Jag är glad att det blev en singel därför att den har någonting som är lite annorlunda än allt annat. Och jag är bitter över att Pour Some Sugar On Me överhuvudtaget är med här. Men det kan vara en av förklaringarna till att den här albumet såldes oerhört bra som den gjorde.
Två låtar kvar på B-sidan. Femte låten heter Excitable och blev inte en singel. Jag skulle vilja uttala mig om den här låten och säga så här. Det här är det sämsta på skivan.
Okej, jag har inte ens orkat ta ställning, för jag tycker att det här är precis det vi pratar om, att det är more of the same. Skulle jag slå på den här på en CD-spelare och välja ett spår, att nu skulle det vara gött att höra en bra defläppad låt, så skulle jag nog inte välja Excitable, nej.
Nej, nej. Men det som du säger, det är fortfarande liksom, ja, man hör att det är defläppad, man hör mallen och det är liksom... men det är sämre, och sen så håller man på med lite specialeffekter och du vet, man håller på att leka lite med samplingar och grejer, men låten i sig är ju så tunn att de själva inte kunde sträcka ut den längre än till 4:19. Ja, då vet jag faktiskt inte.
Ska vi gasa på och köra sista?
Vi klämmer sista låten på B-sidan, 12:e låten på albumet. Det heter Love and Affection och det blev inte en singel.
Bon Jovi hade varit stolta, jag vet inte.
Nej, jag vet inte. Alltså, för det där är ett snedskott.
Ja, okay.
Det är ett försök till en powerballad som inte gick inte.
Nej, men det funkar lite, inte. Lite grann av en mellanlåt. Det de har på den här skivan, det är ju, det kan ju inte ta ifrån dem, det är att produktionen är ju mästerligt gjord. Sen är den lite daterad. Det är lite överdrivna ljud på trummorna, det är lite för mycket digitala effekter och samplingar och sånt där. Men å andra sidan, det faller ju i skymundan bakom det faktum att Def Leppard började rappa. Det var ju det största sveket. Så jag måste ju säga att hade de varit sina fans trogna bort med Pour Some Sugar on Me. Men jag kan inte säga det därför att jag misstänker att det kan vara en av anledningarna till att de fick en så stor ny publik och att Def Leppard... Alltså, det är inte jättemånga band som har släppt en skiva som säljer i 20 miljoner exemplar. Nu pratar vi liksom Michael Jackson och Meat Loaf och Eagles och den storleken på band. Skulle jag låta min personliga smak styra så skulle jag nog raserat bandet kanske, jag vet inte.
Ja, Pour Some Sugar on Me var ju enorm. Jag menar, jag kommer ihåg att det var till och med liksom ett nyhetsinslag i något program, alltså inte själva, det var inte på Aktuellt eller Rapport, men det var liksom, nu släpper Def Leppard en ny singel, ja. Den är wow, så här. Och den var ju enorm, det var ju ingen mer med det, men sen måste vi ta ställning här nu och säga så här. Det är 12 låtar på albumet. Ja. Det är 7 singlar.
Ja.
Det här är ändå 1987. Vi är mitt i också det här mångla ut bildskivor.
Ja, just
såna här skurna skivor som hade olika former.
Ja.
Liksom alla rockband var tvungna att släppa specialutgåvor på alla singlar, posters, du vet, liksom det skulle vara special singel och den här i den utgåvan och wow, samla, köp.
Ja.
Så jag förstår att man, när Def Leppards hysteria tog fäste i publiken, så var det nu ska vi tjäna pengar.
Ja, men tittar man på de bildskivor och de formskurna skivor man har, så är det ju typ Samantha Fox 86 fram till Miracle Queen 89 där. Men
ja, men Halloween, ja, Halloween, Iron Maiden, alla de där liksom som bara pressade ut specialutgåvor på varenda grej de kunde.
Och sen har du den andra sidan av spektrumet. Det är ju vilket år samarbetade Aerosmith med Run DMC för att släppa
86.
Ja, du ser. Och jag menar, det är väl klart att Def Leppard måste ju ha hört den här och säga, fuck, Aerosmith har blivit moderna. Vi ska bli moderna!
Nu du! Nu jävlar!
Nej, så men inget bra besked ifrån mig när det gäller singelvalet, utan en personlig frustration, det är det jag lämnar efter mig här.
Jag accepterar inte 7 singlar, jag gör inte det. Det är ett cyniskt affärsval att göra det. Det är inte i gruppens bästa intresse. Women bort.
Henrik, han kan vara lite sträng när han lyssnar på singelvalet på
Rocket bort.
Okej.
Okay. Armageddon it bort. Och sen har du Animal, Love Bites, Pour Some Sugar on Me och Hysteria där.
Ja, men då har du ju ändå en samling goda låtar plus den publikfriaren Pour Some Sugar on Me. Jag är imponerad över din analytiska förmåga. Jag kan inte liksom kommentera det här ytterligare, men jag blev imponerad över din slutsats.
Mm. Men då skulle vi se, alltså, Animal som första singel hade vi då i så fall. Pour Some Sugar on Me, singel 3, Hysteria 4, Love Bites 6. Där kan jag ställa mig. Alltså, Animal som etta, Pour Some Sugar on Me som tvåa. Sen kanske Love Bites och sen Hysteria. Men jag vill alltid ha balladen som sist eller näst sist.
Ja, men det är bra. Jag är väldigt imponerad. Jag tror väl också att det finns ju skivor som har ännu fler låtar än det här. Men ni som prenumererar på oss, det bästa sättet att hitta oss är faktiskt att googla. Men vi har ordning och reda på feeds och vi finns på YouTube. Vi finns där poddar finns och sådär. Vill ni ha oss i era app så är det bara att googla upp en RSS-feed så finns vi. Så vi är oerhört tacksamma, både Henrik och jag, att ni väljer att lägga tid på att lyssna på när vi bedömer artisters singelval på kända eller hyfsat kända skivor.
Eller hyfsat kända. Ja, absolut. Och nästa vecka så är vi inne på en sån här skiva som egentligen fanns på CD. Så det finns ingen A och B-sida. Och det här är... Vi har väl bara gjort en gång tidigare, tror jag. Det var väl Gorillaz egentligen som vi frångick det där med A och B-sidan. Men sen har ju du planerat in... Jag ser ju på listan här. Alltså, du ska ju ge mig pungsmäll efter pungsmäll här. Jag vet inte riktigt.
Ja, men jag tänker att du behöver lära dig att... lyssna på annan musik, men jag, de skivor som jag har liggande i högen för oss att lyssna på, där är det garanterat en A-B-sida, kan jag säga.
Men den som jag har valt till nästa vecka, den har jag valt lite grann för jag vet att det här kommer pusha dina knappar lite grann. Mm. Det blir spännande för den som lyssnar vidare på Inte en singel. Och vi återkommer igen om en vecka. Tack så hemskt mycket för att ni har lyssnat. Adjö.
Tack, hej.